Välkommen till Under ytan med Hed, podden för dig som gillar att fundera lite extra på livet, tänkandet och allt det där vi går runt och bär på. Här blir det nyfikna samtal och tankeväckande reflektioner så att din inre värld blir rikare. I dagens avsnitt pratar jag med Pia Lerigan angående hur du får ut din berättelse. Som sagt, välkommen till Under ytan med Hed. Det är Per Hed här, jag som driver podden. Jag hjälper människor att skapa flow på kommando. Och jag har faktiskt något väldigt nytt som jag kommer lansera inom några veckor. Som handlar om hur du släpper rädslan för vad andra människor ska tycka. Och hur du kan säga nej utan skuld. Så håll utkik på det. Men idag så har jag med mig Pia Lerigan som...
Hallå, hallå.
Ja, hallå, hallå. Som förut, vi känner varandra sedan flera år tillbaka. Sedan 2021 eller 2022. Sånt. Du är prisbelönt författare. Mm. Du har en podcast som heter Skrivdrömmar. Kom tvåa i Sveriges bästa skrivpodcast på bokmässan. Du har bloggen skrivenbestseller.se som kom på första plats 2017 på bokmässan. Driver förlag som heter PL Publishing. Och du har skrivkurser i hur man skriver en bestseller. Och har även en bok på som heter Skriv en skönlitterär bestseller på bara 10 veckor.
Ja.
Så det är en imponerande...
Och ett förlag har jag.
Och ett förlag, ja precis. PL Publishing.
Ja, det sa du kanske.
Ja, jajamensan. Och vi lär känna varandra på i ett gemensamt nätverk för företagare.
Jag gick ju din kurs.
Och du har gått en kurs med, ja, just det. Så varmt välkommen Pia.
Tack.
Kul, jag har sett fram emot det här samtalet.
Ja, jätteroligt.
Så det här samtalet kommer handla om hur man kan få ut sin berättelse. Oavsett om det kan komma i skrivform eller på annat sätt, men vi kommer ändå fokusera en del på själva skrivandet. För det är många människor där ute som har någonting som de vill uttrycka.
Som de brinner för.
Exakt. Så ja. När du säger få ut din berättelse, vad betyder det för dig?
Ja, alltså jag tänker då bestseller.
Ah.
Och jag vet att för många så är det så här, det klingar lite... Åh, nu ska man bara tjäna pengar och makt och berömmelse. Och för vissa blir det som att så negativt.
Mm.
Men det är inte så jag ser det, och jag tror du håller med mig Per. För det handlar om att ska du nå ut med din berättelse till så många som möjligt så att du kan hjälpa fler, då måste ju boken sälja.
Mm.
Och blir den en bestseller, då kommer den ju nå ut till många. Och ju fler den når ut till, ju fler kan du hjälpa med din berättelse. Och det spelar ingen roll om det är självupplevt, om det är någonting som du känner att jag har lärt mig i livet som jag vill dela med mig av. Så du kan hjälpa någon den vägen. Eller om det bara är en skönlitterär berättelse. Där du känner att det är bara härligt att bara försvinna bort en stund. Det kanske är en fackbok du skriver där du också har en kunskap du vill förmedla. Oavsett vad det är så hoppas att du skriver för att du vill hjälpa andra människor med din berättelse. Och om du har den drivkraften att du vill att boken ska nå ut, att den ska hjälpa andra. Ja, då måste den bli en bestseller.
Mm. Och där har jag mycket att lära. För jag har skrivit en bok, gett ut den, men det har inte blivit en bestseller. Så det finns
men vet du vad? Bara för att den inte har blivit det än, betyder det inte att du inte har skrivit en bestseller, Per.
Just det.
För den dagen du slår igenom så kommer alla böckerna tidigare du har skrivit också rassla till.
Just det.
Det här är så kul för att Camilla Läckberg, när hon skrev sin allra första bok, Isprinsessen, då sålde den inte speciellt bra. Inte bok 2 heller. Inte bok 3, inte bok 4. Men bok 5 så slog hon igenom. Och idag har hon sålt 100 miljoner böcker. Så hon är inte bara en bästsäljande författare. Hon är en internationellt mega bästsäljande författare. Och vet du vad? Isprinsessan, hennes första bok, är en bästsäljare. Så redan när hon fick den idén så skrev hon en bästsäljare.
Mm. Ja, ah, jag gillar det. Var det inte lite som med änglar och demoner?
Jo.
Da Vinci-koden, den slog likadant. Och då slog även Änglar och demoner sen.
Så bara för att en bok inte är bestseller än, betyder det inte att du inte har skrivit en bestseller. Så jag vill att alla ni som skriver där ute faktiskt tänker att jag skriver på en bestseller.
Mm. Och då är jag nyfiken, vad är det som, när du skriver, vad är det som driver dig till att skriva? Vad är ditt varför i det?
Ja, varför jag skriver? Nej, men ja. Jag kan inte sluta skriva för det är så roligt att skriva.
Ja, ja.
Så att det är min grund. Och sen är ju berättelser magiska. Jag skriver ju både skönlitterärt för vuxna. Jag skriver också för barn. Jag har inte gett ut någon barnbok än. Jag skriver fackböcker och jag skriver just nu ett filmmanus för Hollywood.
Mm.
Så jag skriver i alla möjliga genrer. Dikter också och lite sånt där.
Mm.
Musik har jag också skrivit texter till. Men jag skriver i alla möjliga, skrivare till sig och bloggar och sånt. Det är så kul att skriva. Så det är som driver mig. Men jag vet också att jag har mycket jag kan dela med mig av som kan hjälpa andra. Och jag själv vet ju att böcker är magiska. Och bara ta en bok och läsa en fantastisk historia och försvinna bort en stund. Alltså, jag menar, du kan ju ha vilket tråkigt liv som helst, men vad, vilket fantastiskt liv du kan få när du drömmer dig bort din bok.
Ja, okej.
Okay. Så det vill jag ge till andra.
Ja, just det. Man kan höra passionen i det, ja, när du pratar om det.
Och jag tänker så, om jag har ett mål nu då, att hjälpa åtminstone 1 miljon människor att skriva en bestseller. Och då menar jag en bok som säljer i minst 100 000 exemplar. Och skulle 1 miljon människor skriva varsin bok som säljer i minst 100 000 exemplar, då når vi teoretiskt ut till varenda människa i hela världen.
Mm.
Och tänk att kunna hjälpa varenda människa i hela världen och på så vis göra världen till en bättre plats.
Okej, okay. Här har vi höga varför.
Det här är mitt höga varför. Okay. Jag vill ju läka världen. Alltså sprida kärlek och sprida glädje och sprida hopp. Och...
Mm. Okej. Okay. Spännande. För du har ju skrivit ett gäng romaner.
Ja.
Ser du så? Och sen har du skrivit den här skriva skönlitterär bestseller.
Ja, precis. Den är utgiven på mitt eget förlag då, Pill Publishing. Så boken skriver en skönlitterär bestseller på bara 10 veckor. Det är den första boken jag har gett ut på mitt förlag. Och där finns även en arbetsbok då med samma namn. Så då köper man först boken, eller man köper båda. Och sen så läser man boken och sen har arbetsboken, där planerar du ditt bokprojekt.
Mm.
Och då har du en arbetsbok per bokprojekt. Så arbetsboken kommer i olika färger. Så att du kan ha en färg för varje arbetsprojekt.
Mm.
Eller så kör du din favoritfärg på allting då.
Ja, ja, ja. Spännande, för här kommer vi in lite på strategi. Vi kan inte gå in så mycket på huvudet i början, men jag tänker att vi går in på det. När jag skrev min bok, Lär leva passionerat, den skrev jag 2020, det tog ungefär 7 månader. Då, min strategi då var bara, okej, okay, jag bara skriver. Så nu är det en fackbok, så det är inte annorlunda än en roman. Då. Får se hur det går med romandelen för mig. Jag har en fantasy på gång nu. Ja, vi får se. Men då tog jag bara en halvtimme om dagen, så skrev jag den. Och det var precis som du sa, det var bara kul att drömma mig bort en stund. Det var, jag var fortfarande anställd, så halvtimme innan jobbet var i pandemi, så jag jobbade hemifrån. Så jag skrev en halvtimme, sen började morgonmötet på jobbet. Och så gjorde jag det i 7 månader, som var ute sen.
Mm. Bra skrivrutin du hade där.
Ja, men tack, tack. Hur är din rutin när du skriver bok?
Ja, om man säger så här, ska man bli bästsäljande författare? Nu är jag bestsellerförfattare för det är min identitet. Så jag vet att mina böcker ändå kommer slå igenom och sälja så där mycket då. Så flera. Jag är mega bestseller, jag ska också sälja 100 miljoner exemplar.
Mm.
Och då måste jag ju skriva regelbundet. För det är vad bestsellerförfattare gör. Och det var ju det du gjorde med din rutin, Per. Men det är så lätt hänt när man har jobb. Jag har ju skrivkurser och jag lägger all min tid på mina elever, på mina anställda. Och på att hjälpa dem och på de som ger ut böcker hos mig, att jag glömde bort mig själv och mitt eget skrivande.
Mm.
Så nu i januari bestämde jag för att jag måste ju lägga mer tid på mitt skrivande.
Just det.
Och få till en skrivrutin. Så det är någonting vi jobbar också med mina kurser, att vi ska hitta skrivrutinen. Och man får aldrig slå på sig själv för att man inte lyckas. För man har inte misslyckats förrän man ger upp.
Så är det.
Så brukar du också säga, eller hur?
Ja, det är... Ungefär de orden brukar säga.
Och det gör att även om du kanske inte får tillskrivet till den idag, så ge inte upp, gör nya försök. Så jag har ju en metod som finns med i min bok, som kommer från lean-tänket, som kommer från Mike Rothers kata-metod. Och som jag har byggt om och gjort om. Jag kallar den för framgångscykeln. Och den finns beskriven och då jobbar du med experiment. Så du experimenterar dig fram till ett sätt att jobba som funkar för dig. Och man kan behöva justera det där hela tiden. Så den är liksom aldrig att den är statisk. För nu funkar för dig att sitta en gång i halvtimme. Men nu när du inte längre jobbar kvar, då kanske din rutin har ändrats, Per.
Så nu skriver jag en handbok till det här programmet jag nämnde precis i början här. Och då lägger jag också, nu lägger jag en timme om dagen faktiskt. Då lägger jag den på morgonen.
Och då kan man behöva justera. För vissa jobbar är bra på morgonen, jag skriver på nätterna.
Ja, du skriver på nätterna, just det. Men det är faktiskt ett tips, det som ska få ut något, oavsett om du gör det i skrivform eller på något annat sätt, att du har en rutin. För jag är ju morgonpick. Jag är ju som mest produktiv innan lunch.
Och jag är ju utpräglad nattmänniska. Jag har ju till och med genetiskt betingat för det.
Mm.
Och jag tror att många som skriver, antingen visar sig, antingen de nattmänniskor, sena kvällsmänniskor eller tidiga morgonmänniskor som du, Per.
Mm.
För att om man går tillbaka historiskt, var du kanske inte frågasatt det, men om man går tillbaka historiskt i alla fall, så när man satt och vaktade äldre runt lägre äldre, det var alltid några som var tvungna att vakna. Så att vi har genetiskt några människor i populationen som är nattmänniskor.
Makes sense.
Och vad gör man när man sitter vaken mitt i natten och man ska inte störa de som sover och det är mörkt och man ska vakta elden? Du kan ju inte hålla på med handarbete för du ser inte. Du kan inte hålla på med ljud som låter för då väcker alla. Jag tror att man satt och funderade ut berättelser.
Mm.
Och det också visar sig att vi är genetiskt betingade för att lyssna på berättelser. För det har historiskt visat sig att om man lyssnar på berättelser så lär man sig saker om livet. Så att man är förberedd när det händer någonting.
Mm.
Och jag tror också att vissa personer är genetiskt betingade att faktiskt skriva och berätta berättelser.
Ja, och jag som nördar in med mycket psykologi, vi processar väldigt mycket i berättelser och metaforer. Och Michael Hall som jag skolade av, som du gick, kursen du gick för mig är ju också skapad av Michael Hall. Jag tror han nämnde att 80% av vårt språk är det oftast i metaforer. Vi tänker bara inte på det. Ska vi hänga med varandra? Och då hänger vi. Vi hänger ju faktiskt inte rent fysiskt. Men så att vi har berättelser och metaforer. Vårt sinne processar det väldigt lätt, skillnad mot en statistik. Statistik har ju sitt värde, men det är sällan, om man inte är passionerad över statistik, så är det sällan folk minns just det. Utan det är berättelsen. Och vi har ju lärt varandra i berättelser för att man... De äldre berättades för de yngre som berättade det vidare för sina barn och för sina barn och så.
Och det är så fint du säger, för när man skriver skönlitterärt framförallt och även när man skriver då för film, nu som jag skriver för Hollywood, så är det något som ska man gestalta.
Mm.
Och det är egentligen berättelserna, inte statistiken. För att om jag säger så här att ja, det är 15 000 som har dött på Medelhavet i år, så skickar det inga känslor.
Nej.
Och om det ska bli en bestseller så måste du fånga läsarnas känslor. Och det gäller även om du skriver fackböcker.
Mm.
Och när man blir känslomässigt berörd, då kommer man ihåg, då minns man. Och då kommer man ihåg boken som att den var så bra. För att jag grät och jag skrattade och så vidare. Och du gråter inte att jag säger 15 000 dog, för att det är bara en siffra.
Ja.
Men kan man lägga det till en liten pojke som ligger med huvudet ner och 2 år med röd tröja på sig, en t-shirt. Ligger på en sandstrand och sköljs upp död. Efter att du ramlat ur båten.
Ja, jag känner känslor redan nu när du beskriver det. Ja.
Exakt. Och det är det man gör i berättelser.
Just det.
Och då binder vi känslorna till själva historien.
Mm.
Och då blir 15 000, det är inte längre bara en siffra.
Ja.
Så den här enda lilla pojken kan beröra mer än 15 000.
Mm. Just det.
Ja, nu blir jag också tårögd. För det är ju faktiskt sant att han spolades upp.
Ja.
Det berörde hela Sverige. Vi fick ju hela Sverige gå man i hus och ta emot flyktingar.
Ja, just det.
2015 när det hände.
Ja.
Och det är samma sak med en bra bok. Vare sig det är en fackbok eller om det är en skönlitterär roman eller om det är liksom en film.
Mm.
Och det är det som är gestaltning. Gestaltning betyder att du visar. Du förklarar inte. För så fort du börjar förklara någonting. Du säger att han är rädd. Då känner vi inte rädslan.
Nej.
Men om du kan visa så kan du få mottaga spegelneuroner som finns i hjärnan. Som speglar vi har spegelneuroner som ska spegla känslor hos dem vi möter. Och de här neuronerna funkar likadant om vi ser en människa i verkligheten. Då kan vi se på det om han är arg eller farlig eller om han är snäll och vill oss väl. Men också när vi ser på tv eller när vi läser böcker. Så kan du få spegelneuronerna att börja jobba med en berättelse. Så kan folk som läser känna samma känslor.
Mm, just det.
Som de som finns i boken. Och då har du visat. Och det går inte om du förklarar att de är arg. Du måste visa att personen är arg.
Just det.
Och det är det som är gestaltning. Och det är ett sånt där trick som är väldigt svårt att lära sig. Men det bör man, måste man kunna hantera och lära sig om man vill bli en riktigt duktig författare.
Ja, och här kommer NLP brukar prata om värderande språk. Det är mer konceptuella. Han är rädd eller mer beskrivande. Mm. Nej, det vill säga inte beskrivande. Då säger man mer vagt. Och sen har vi beskrivande, det här mer specifika språket. Det sinnesbaserade. Man kan se, man kan höra, man kan känna. Mm. Man kan lukta och smaka.
Exakt.
Och det är där det oftast väcker känslor. Om jag säger... I min bok så har jag ett kapitel om självkänsla. Och istället för att bara skriva om självkänsla, utan känna sitt obekvämliga värde, så berättar jag en berättelse när Lena och Johan åker in till sjukhuset. Verkan har startat. Lena, hon har ju ont då, för hon ska ju föda. Inte för att jag som man vet hur det är, men jag har ju hört om det. Så, och till slut så, med förlossningen går bra, så när ungen kommer ut. Och sen så tar det här en vändning. För att istället för att bara skriva, åh, du är underbar unge och så, att du pratar om, ja, men den här ungen skriker sig irriterande högt och det är en liten köttklump där. Och... Och Lena tar den här ungen motvilligt i bröstet, för barnmorskan säger att det är bra att amma. Men, och sen så säger barnmorskan, men jag förstår att man inte känner så mycket för sin bebis, man kan inte göra något av världen.
Är det en förlostnings... Jaha, det är just det, din bror.
Ja,
just det.
Ja, det handlar om självkänsla. Så, ja. Och är självkänslan villkorad eller obekorad? Och så behandlar man en bebis som om att den är bara så värdefull för barn kan göra.
Ja, just det.
Och så berättar en berättelse på det.
Den är läst.
Ja, och jag har också dragit den här på kurser och folk blir så här, en del bara skrattar för det är så absurd, ja. Men det väcker känslor också. En del kan bli så här, det här är jättetragiskt. Mm. Ja, exakt. Det är så här vi behandlar oss själva.
Mm. Att vi bara värderar oss efter vad vi presterar, ja. Och inte vilka vi är.
Och då drar den en berättelse för att väcka känslor.
Jag tänkte att, det kan, att hon fick förlossningsdepression, men ja, jag förstår, det handlar ju mer om att hur vi värderar oss själva. Ja. Ja. Och det, då har du gestaltat det här, och det har du gjort i en fackbok, så vi kan göra det också.
Mm. Precis.
Så det är det ena. Så att bli en bestsellande författare då, det är någonting som man bestämmer sig för att vara.
Mm.
Det är ingenting du blir, det är någonting du är. Så du säger att jag är bestsellande författare. För jag sa det med Camilla Läckberg, sa det.
Mm. Mm.
Exakt, att den dagen det slår igenom så kommer alla dina böcker att slå till. Så du kan vara det redan nu. Men för att bli det så måste du kunna hantverket. Och författare är faktiskt ett yrke.
Mm.
Det har en yrkeskunskap, en hantverkskunskap som är ganska stor och omfattande. Och jag vet att många bara säger, det är bara att sätta sig ner och skriva en bok. Och det är jättelätt att göra det när man inte vet någonting. Orden kanske bara rasslar ut, eller så fastnar man halvvägs och kommer inte vidare. Men så skickar man in till förlag och så får man inga kontrakt. Och man fattar inte varför ingen vill ge ut boken, utom någon som då vill betala för boken. Och där ska man vara lite försiktig, för det finns ju då förlag som utnyttjar det och lurar folk. Så fråga mig om ni får ett förlagskontrakt.
Ja.
Så ni kan faktiskt gå in på skrivenbestseller.se eller på plpublishing.se och kontakta mig. Så svarar jag.
Men i alla fall, lägga kontaktuppgifterna här också.
Ja, men det är jättefint. Ja. Men för det är en yrkeskunskap, så det förlagen ser redan i följebrevet, alltså i ditt mejl där du skriver några ord om dig själv, så ser de om du kan kunskapen, om du har tillräcklig kunskap. Det märker de ofta redan i mejlet. Och de öppnar inte ens boken om du inte uppvisar att du har en viss kunskap eller tillräckligt hög kunskap om branschen, om yrket. För de inser att de orkar inte jobba med någon som inte kan de här sakerna.
Mm.
Så det är en sak att du bara kan sätta ner och skriva ihop någonting. Och det är en prestation i sig att skriva 300 sidor. Jag har ju förlag som får in många sådana manus. Där man känner när jag pratar med personen då, när jag ringer upp dem och hör av mig, att de förstår inte att de måste redigera boken, för de är så nöjda med sin prestation. Jag har ju skrivit 300 sidor, ska du inte hylla mig nu? Jag har ju fått det så här många ord. Men det är inte bara, det är bara första delen, sen ska boken redigeras. Och de flesta redigerar sin bok ordentligt i minst 8 rundor innan den blir utgiven.
Mm.
Och där handlar det om att du måste kunna gestalta, du måste kunna struktur. Det vill säga när saker ska ske i berättelsen. Och det är så många saker som man måste kunna för att kunna bli en riktigt bra stor författare.
Mm.
Men samtidigt, du frågar mig varför jag skrev. Och det är för att det är så otroligt kul. Jag skriver för att jag älskar att skriva. Och om man känner den här passionen för skrivandet, då är det ett roligt yrke.
Ja.
Men, så jag har alltid möten med de som kommer till mig och jag frågar, varför skriver du och vill du? Och visar det så att de vill egentligen bara få ut en bok och inte, de gillar inte att skriva. Då säger att, men gör så här, tryck upp några böcker själv och ge till dina närmaste, nära och kära. Förvänta dig inte att boken ska bli en bestseller. Var nöjd med att du har skrivit de här orden och dela ut den gratis till vänner. Räkna inte med att den blir alltså, stor. För om du vill att det ska bli stor och du ska bli bestsellerfattare, då borde du, måste du brinna för yrket, brinna för skrivandet. Mm. För då är det inte bara en bok, du vill kanske skriva fler böcker. Och gör du det, då är det ju värt att lära sig yrket.
Ja, de som inte gillar att skriva ut en bok, då är det som de vill ha framgången men inte gör arbetet på något sätt. Då.
Du kan ju redan idag använda en AI och skriva boken.
Mm. Jag skriver en e-bok med mycket hjälp av AI, men...
Det är många som gör det.
Men
då är man inte författare, då är det någonting annat.
Ja, men exakt. E-boken, det var ett annat syfte. Men min Lär leva passionerat 2020 tror jag inte man använde AI heller.
Nej, det gjorde man inte. Det fanns inte.
Men idag skulle jag nog använda AI möjligtvis som en, liksom så här, kan du, som en språkkorrigerare.
Ja, det är så jag använder min också, precis. Ja. Greta grammatik. Så. Stavfel. Jag har ju korrgranskare, korrläsare, så människor som gör det när boken kommer ut, men... Man kan alltid använda.
Men apropå strategin där du var inne på. Michael Hall, som jag skolade av, har skrivit över 70 böcker inom NLP, neurosematik, psykologi. Jag anammade hans strategi. Han hade modellerat bästsäljande författare. Och de har en trestegsstrategi. Du har säkert det mer i detalj, för det märkte jag redan nu, 8 redigeringsrunder och sånt. Men första sa att man bara skriver ner. Man skriver allt man vill skriva. Det kan komma i ordning eller i oordning. Jag skrev det i ordning, men jag skrev bara allting. Jag skrev ner, och du som säger, nu har jag gjort 300 sidor då, i prestation, om man tycker. Och sen så redigerade jag, i mitt fall bara 3 runder då, men jag redigerade en 3 runder. Så jag fortsätter en halvtimme om dagen, redigera. Sen skickade jag till en vän som är svensklärare i grunden. Hon fick korrekturläsa min bok. När jag skickade förlaget först, så var det. Och sen när de antog det så fick hon korrekturläsa, och sen så gavs ut det. Men just de tre salerna är väl just att bara skriva den kreativa processen. Här är ingen självkritik, jag är väldigt noga med. Får inte ha någon självkritik här, för det kommer sabba processen. Det är bara att skriva ner, skriva.
Är det Michael Hall som har den?
Ja, han hade modellerat topp eller bästsäljande författare.
Han har frågat.
Ja, gjort djupintervjuer.
Ja, spännande.
Så att det var första salet, och andra var att redigera, och där kan det bli kritisk.
Ja.
Och så kom det att vara tredje vanlig bara för det. Men det var någonting.
Jag har inga sådana stadier. Därför att jag anser att varje person måste hitta sitt sätt att jobba.
Mm.
Och för vissa funkar det utmärkt att göra så. Själv funkar det inte för mig att inte vara kritisk i första stadiet.
Okay.
För jag har provat, och det blir inget bra. Alltså det blir så dåligt. Så boken blir inte klar, för att jag orkar ta i tur med den jävla skiten sen jag har den färdig.
Aj.
Så jag måste skriva på en ganska hög nivå från början. Nu har jag skrivit så mycket så det är en hög nivå från början.
Mm.
Och jag skrev ju, min fackbok skrev jag på 3 veckor.
Mm.
Första utkastet. Och den är ändå på...
Den är ganska tjock den här. Ja, 3 veckor är imponerande.
Ja, alltså det är 400-500 sidor. Så att, ja. Och sen min skönlitterära bok, Konsten att flörta som en gudinna, den skrev jag på 8 veckor. Och den var på 125 000 ord. Det är 500 sidor ungefär.
Mm.
Så fick jag banta ner det då. För att man får inte skicka in 500 sidor. Det är ingen förlag som antar det. Det är 300 sidor som är liksom...
Ja, min var på gränsen. Det var 420.
Ja, ja. Om du är bästare för att så Stephen King, då gör det ingenting. Men när du är ny, då ska du inte gå över 300 sidor. Mm. Det är ungefär max 100 000 ord. Så vi bantade ner 25 000 ord. Och då skrev jag ju ganska hög nivå. Så jag redigerar ingenting innan jag skickar iväg manuset till testläsare. När det var klar, 8 veckor senare, skickade direkt iväg det. Vet ju vilka jag ska skicka till. Så jag hade 2 kompisar. Och de läste på 2 dagar. För de hade inte kunnat sluta läsa.
Mm.
Och sen redigerade jag enligt deras idéer. Och sen direkt efteråt. Nu jobbar jag extremt snabbt då, för jag har ju gjort det här så många år. Normalt ska du ha flera testläsningsrunder och så vidare. Men jag skickar direkt till agenturerna.
Mm.
Inte förlagen. Och det finns typ bara 6 agenturer i Sverige. Det finns 2500 förlag.
Aha, det här var nytt för mig.
Så det är 6 agenturer som det är någonting att räkna med, kan vi säga. Och det gör också att det är ganska hårt att komma in i agenturerna. Men kommer du igenom där så är du i princip garanterat ett stort förlagskontrakt. Och då var det 3 av de agenturerna som gick så långt som att de skickade mitt manus till lektör. Vilket gjorde att jag fick 3 lektörsutlåtande gratis av agenturerna tillbaka. Okay. Och en agentur valde att jobba vidare med boken tillsammans med mig. Och vi redigerade om den. Och sen så föll det på att hon inte fick med sig de andra på agenturen. För de tyckte inte att de gav ut den typen av böcker. De jobbade inte med den typen av litteratur. Och då hade jag, tog jag boken och så gick jag till förlag. Och då fick jag ett traditionellt förlagskontrakt. Och traditionellt betyder att förlaget betalar för utgivningen.
Just det.
Förlaget betalar dig för att du har skrivit boken. Sen finns det då hybridförlag där du betalar för att ge ut boken. Ja,
ja det är det jag har.
Det, är det, jag har. Det finns inget fel ut på hybridförlag. Därför finns vissa andra fördelar med det. Mm. Som att du får en större andel av försäljningen. Men då ska du få en större andel av försäljningen. Och vissa hybridförlag ger det inte det, utan de tar dina pengar och de tar pengarna när boken säljer och de ska du undvika.
Ja, då valde jag bra i alla fall, för jag får e-böckerna 50-50 men på fysiska böckerna får jag hela.
Hela, precis. Så det finns
jätte... Ja, minus... Ja,
ja exakt. Ja. Och sen ska du ha bra... Det är mycket annat som ska funka, men det finns ju några förlag där ute som är på väg att konkurs. Det finns några förlag som är totalt ökända i branschen. Så vill du veta vilka de är, hör av dig.
Ja, men jättebra. Okej, okay, så där kommer ett tips. Så gör det som funkar för en själv, oavsett om det är bara skriva eller om det är...
Ja, vi ska inte slå på oss själva, utan oavsett vad som funkar för dig. Och du måste hitta din metod. Att prova Pers metod är jättebra.
Mm.
Man kan inte veta vad som funkar om man inte har testat olika metoder.
Mitt tips, oavsett... Nu får du... Kanske du inte håller med där, men... Även om du gör din metod så har jag svårt att se att medan du skriver så går du och tänker nej, det här är inte bra, det här är inte bra. Utan du skriver ändå en del innan du börjar kolla.
Det jag gör är att jag går ut och går en promenad.
Ja.
Där tänker jag ut nästa scen.
Mm.
Då vill jag gå själv, ingen hund, ingenting, ensam. Eller jag kan åka buss också, mest i bussen för att jag ska till jobbet typ. Nu jobbar inte jag med buss längre, men förr gjorde jag så. Och sen går jag hem och sen skriver jag ner den scenen. Sen dagen efter då går jag på en ny promenad så tänker jag ut nästa scen.
Mm.
Och då går jag hem och så läser jag igenom föregående dags scen så att jag kommer in i rätt känsla och rätt... Mm. Och då rättar jag lite sånt som behöver rättas. Och sen skriver jag nästa scen. Då har 3 går på promenad igen och så kommer jag hem och så läser jag bara den föregående scenen, inte boken från början.
Mm.
Och så rättar jag den och så skriver jag.
Ja, men det är okej, men fair enough. Det låter... Jag gör nog ganska likt. Jag brukar inte gå in och rätta lite grann.
Ja.
För jag vill också läsa det jag skrivit innan för att komma in i rätt.
Men jag kan sitta ganska länge med en mening och fundera på att det blir rätt innan jag skriver ner den. Jag kan sitta rätt länge med en mening.
Okej.
Okay. Så att jag skriver...
Och för vad funkar det eftersom du skriver böckerna väldigt snabbt dessutom?
Jo, men om man... Ja, exakt. Så nu jobbar jag ju... Jag jobbar ju sig heltid som förläggare och skrivkursledare, men ja, jag har ju inte något annat jobb utöver det.
Nej.
Så att när jag väl bestämmer för att skriva en bok, då skriver jag rätt fort.
Mm.
Men nu sitter jag ofta på nätterna, men nu när jag skriver filmmanus så skriver jag ungefär en scen per natt. Alltså, och det sitter jag hela natten. Jag kan sitta till 7-8 på morgonen.
Ja.
Och en scen i film är ju mycket kortare än en bok.
Mm.
För en bok, en roman är ungefär 300 sidor. En film... Där är en sida, en minut i filmen.
Aha.
Så är filmen 90 minuter lång så är manuset 90 sidor långt. Mm. Är filmen 2 timmar då, 120 minuter, då är filmmanuset 120 sidor långt. Och där i film ska de här vändpunkterna ligga på exakt rätt sida. Exakt.
Okay.
Så där är det mycket viktigare i böcker, att du har strukturen helt korrekt.
Det kan man också... förstå ännu tydligare, tänker jag, varför böckerna gör som till film, hur du förlorar så mycket.
Mm.
Mycket som behöver faktiskt
fördel med böcker bort. Är ju att du kan gå in i folks tankar.
Mm.
I filmmediet har du däremot bildmediet istället då. Men jag tycker att böcker har en fördel framför film, för du kan ju gå in i tankarna och följa med folk vad de tänker.
Mm.
Det kan du inte i film. Och då blir det ju ännu viktigare att du kan, att de skådespelarna gestaltar. Ordet gestaltning igen. Tänk dig själv att din bok ska bli film.
Mm.
Och så har du en skådis. Och du kan ju inte berätta att skådisen är rädd eller arg eller glad eller ledsen eller så vidare. Eller att skådisen tänker göra någonting eller började göra någonting eller så här. det finns många när och då och sådana saker som man tar bort när man gestaltar. För att du måste ju visa i nuet vad någonting sker. Så du måste, vad gör skådespelarna för att visa att man tänker göra någonting? Hur gestaltar att någon tänker göra någonting? Bara sådana grejer. Ja, du får, vad gör kroppen när man tänker göra någonting? Då får man, hur fungerar kroppsspråket? Mimiken, ögonrörelser, hur säger de? På vilket sätt säger de? Och sådana. Och vad säger de? Och då kan det vara att kroppen är på väg att röra sig. Att, att de visar att de är på väg att resa sig upp och sen faller tillbaka i soffan. Och som tv-tittare så kommer du aldrig få veta att han tänkte resa sig. Men dina spegelneuroner kommer ju se och tolka det som att personen är på väg att resa sig. Mm. Och ibland tolkar man fel. Och då får man som författare acceptera att det kanske inte gör någonting om läsaren då av boken eller den som ser på filmen inte uppfattar allting så som du tänkte dig. Utan du gör ditt bästa för att förmedla de här sakerna. Och sen får läsarna själv tolka.
Mm.
Och då kliver läsarna in i berättelsen och blir en del av den. Och när de gör det, då håller de fast.
Ja.
Det är som på film, om du har en cool biljakt, säger vi. Det här är faktiskt ett känt exempel, jag kommer inte ihåg vad som sa det. Det var en Hollywood-producent som sa det, att han hade fått in något filmmanus. Massa coola biljakter, men han ville inte ha det, han ville inte ha manuset. Och då frågade författaren, varför vill du inte ha manuset? Därför att det är bara en cool biljakt, jag vet inte vem som sitter bakom rätten.
Mm.
Om man inte känner någonting för den som sitter bakom rätten så får du inga känslor av biljakten. Du måste veta vem som sitter där och varför han sitter där och vad som står på spel om han inte lyckas.
Mm, just det.
Då blir det plötsligt spännande, för det är inte liksom...
Måste ge kontext.
Ja, det är inte jakten i sig som är intressant. Spänning, det får du av läsarnas förväntningar på vad som komma ska. Om man inte har några förväntningar så är det inte spännande.
Makes sense. Det här, det går in på mycket... personlig utveckling här också.
Jättemycket.
För mig så behöver ha i livet också, behöver ha någon typ av förväntan på framtiden för att vårt liv ska bli spännande. Egentligen.
Det är så mycket psykologi när man skriver.
Ja.
Och du var ju på min hos mig, för jag har ju inte på, jag har ju live-möten. Det kan ni gå in, ni kan få se. Det finns gratis att ladda ner filmen med dig och mig på min hemsida skrivenbestseller.se under event. Men där sa ju du en sak, jag kommer inte vad du sa nu, men vi pratade om skrivandet och man kunde sätta sig i flow i skrivandet.
Just det.
Och jag har ju gått din kurs, så det, den här boken nu, Skriven skönlitterär bestseller, bara 10 veckor. Det var 8 dagar kvar till den skulle skickas till tryck. Och jag fick en ny idé om draken.
Ja.
Och som jag bara fick skriva in. Alltså det var så kaos, men det var ju tack vare dig. Så att den är ju med nu, draken är ju med i boken.
Okej, men jag delar, det var ganska kul för... Okej, men det var, för du skrev på mig på Messenger. Ja, jag fick det här och så jag vet inte vad jag ska göra med det, så skrev jag liksom så här, men det är lugnt, bara, låt det gro i det när svaret kommer. Jag kan inte låta det gro. Det ska publiceras snart eller skickas i tryck snart. Aha, jag fattar. Det var ju bra.
Det var ingen som han, det var en tjej som korreläsaren läste det jag hade skrivit överallt. Ingen annan. Mm.
Ja.
Jag tog det muntligt med några elever och testade idéerna och de tyckte det var bra. Så. Men det har stått sig än. Det är någon av de här avsnitten som de flesta som läser boken tycker är datorn är bästa i hela boken. Ligger i slutet, kan jag säga, boken. I slutet. Ni får läsa hela boken. Det problemet med min bok är att folk läser...
Det är i slutet och ni får inte fuska.
Nej, men folk läser en del av boken och sen slutar de, för de måste själv börja skriva. De blir så engagerade så de bara skriver på. Det är jättekul. Men folk kommer inte till slutet.
Okej.
Okay. Det bästa ligger i slutet, det bara säger det. Läs i slut.
Ja.
Okay. Då kommer drakarna. Hur du hanterar dina egna drakar också. Kommer med där. Som, vilket du också lär ut. Det var det, därifrån jag fick det.
Precis. Jag brukar lära ut drakar. Det är metafor med självsabotörer.
Mm.
Och det är ju också taget från Michael Hall som skapar. Just det. Ja, men, häftigt. Det här är intressant. För jag har gett ut en bok. Jag ville definitivt ge ut mer. Jag har 2 böcker i luppen för egen del. Jag har en fantasy-trilogi. Den började jag skriva på 2012.
Det är inte ovanligt att det tar tid.
Nej, precis. Men jag skrev den då ungefär på ett halvår, så hade jag skrivit nästan en hel bok. Jag var inte så nöjd med den, men det var den första.
Mm.
Och den är jag sugen på. Den har jag börjat skriva om och skrivit 3 kapitel lite så. Men sen har jag också en självbiografi. En livscoachens liv. Som jag också skrivit, jag tror, 6 kapitel på.
När ska den komma ut då? Har du plan?
Livscoachens liv kommer jag inte ge ut på ganska länge. Även när jag har skrivit klart den av flera skäl. Men...
Att han inte död än.
Men däremot så... Fantasyboken vet jag inte. Den skulle nog vara under, vad heter det? När man, heter det
pseudonym.
Pseudonym, sådana fall.
Skriver du ett annat namn?
Ja, i sådana fall.
Alltså, varför det?
Nej, men inte. För att, nej, men jag tänker så här. Coachen Per, tränaren Per och den här författaren Per. Ja. Tänker jag gå inom samma varumärke som fantasyförfattare.
Per Hed är ett jättebra namn.
Ja.
Och det är ändå inte så unikt som Pia Lerigon. Så jag tänker att kanske folk inte, när de ser Per Hed, att de tänker att det är du.
Kanske, kanske inte. Fast jag har inte bestämt den.
Nej.
Den behöver skrivas först. Om det är antagande förlag och alla de här sakerna.
Ja, om man tar ut den själv då.
Mm. Ja, exakt, exakt.
Men fördel med att bli antagande av ett traditionellt förlag då, som Bonniers, Norstedts och de här stora piratförlaget. Dels så kommer de ju lägga en massa pengar i marknadsföring, vilket de andra småförlagen inte gör. Men det är också ett kvitto på att du faktiskt gjorde någonting rätt. För det är så otroligt svårt att komma igenom det nålsögat. Att få boken utgiven är inte alls svårt idag.
Nej.
Men att komma igenom och få den utgiven av de stora, det är svårt.
Ja. Jag prövade inte ens de stora när jag skrev. Men den hade ju nog inte ett antagen för att den var så tjock.
Mm.
420 sidor. Jag var 170 sidor i Word för mig. Jag tänkte att det blev inte så mycket.
Ja, vad roligt.
Och så svarade de då, visst och förlag som jag ger via då.
Ja, det är ett bra förlag.
Vad sa du?
Det är ett bra förlag.
Ja, vad bra. De säger, vi ger gärna ut din bok. Jag vill bara att du ska veta, den är ganska tjock bok. Jaha.
Räkna ord då istället. Det kan man göra om man har Word till exempel. Då kan man gå in och så kan man räkna ord. Och då är ju en gräns då för skönlitterära vuxenromaner 100 000 ord.
Mm.
Och skriver du fackböcker, då är det betydligt färre. För de är ofta smalare.
Ja.
Och skriver du för barn och ungdomar så får du halvera den summan.
Just det. Min fackbok, den var ju... lite okontroversiellt tjockt då.
Så den här fackboken ligger på 90 000 ord, så den är faktiskt inte för tjockt. Den blev, nu är det mycket bilder i den, så den är nästan 500 sidor.
Okej, okay. Ja, ja, ja. Men då är inte min så mycket längre. Min är inte längre än din då.
Ja. Nej, det har att göra med hur man sätter den, vilken stor text du har och så vidare.
Ja, det är sant. Det är sant. Jag måste kika. Ja, jag vet inte. Okej, men bara till lyssnarna nu. Så oavsett vilken form du vill göra, om det är roman, om det är en biografi eller om det är fackbok eller om det är på ett annat sätt uttrycka, så vill jag bara knyta in psykologin av att vi människor, jag är ju väldigt nördad på Maslow med behovspyramiden, behovstrappan, kallar vi vilka metaforer man vill använda. Att få uttryck för sitt inre och få ut det på ett eller annat sätt är faktiskt självförverkligande behov. Det måste inte alla bli författare att göra det på, men det finns någonting i att uttrycka vårt inre, få det manifesterat egentligen i det yttre.
Mm.
Så.
Det är därför så många vill skriva bok. Jag tror att många drömmer om det.
Ja.
Väldigt få gör det.
Exakt. Men det är samma som att vara företagare. Många drömmer om att vara företagare, men väldigt få gör det.
Och då kanske en AI kan vara bra om man bara vill manifestera sitt inre, men då har man inte skrivit det själv heller. Så jag råder alla er som faktiskt vill skriva att skriva. Och inte ta hjälp av en AI på det sättet. Däremot kan man ta hjälp av en AI med grammatiken eller sådana saker. Men inte själva skrivandet.
Jag håller med. När jag skrev Lärde leva passionerat, det var en sån enorm process.
Mm.
Bara att det känns som jag fick strukturera min egen kunskap. Det tankades ner. Ja, men kunskapen jag hade strukturerades i mitt sinne. Ja. Som jag inte var medveten om innan. Det är häftigt.
Det är en humle här, så den kanske kommer med på podcasten.
Ja, det gör ingenting.
Det är sommar och sol.
Verkligen.
Ja, exakt. Det är det. Det är inte bara att man skriver, det är också processen. Det är en otrolig upplevelse att skriva en berättelse. Och skriva ner om sitt liv till exempel. Jag vill att du ska gråta. Jag vill att du ska gå igenom de jobbiga stadierna. För det är också ett sätt att processa sina egna känslor.
Mm. Så är det jobbiga sad när jag gråter. Vad menar du då? Att det är motstånd i skrivandet? Eller menar du...
Nej, men jag vet att många som skriver, bara om det är självbiografiskt eller om det är en skönlitterär bok eller så fackbok inom något ämne, de tycker kanske är lite jobbigt för de har själv råkat ut för någonting väldigt smärtsamt i livet. Kanske någon, jag hade en kompis, hennes pappa hade dött, och då skulle hon skriva en bok där ja, då, kärlekshistoria, och pojkvännen hamnade på sjukhus. Och han var på sjukhus och sen gick tjejen iväg och festa efteråt. Och ingen tyckte att boken var bra. Och jag sa, men du har ju inte vilat i känslan av att hon är ledsen. Man får inte känna att hon älskar honom, för att hon bryr sig inte om att ligga på sjukhus. Och så, men det är för att det var så jobbigt när min pappa dog. Och jag vill inte att läsa, så tycker jag det är jobbigt att läsa boken. Mm. Men du måste in i de där jobbiga känslorna, det är då det blir äkta.
Ja.
Och när hon börjar gräva de här jobbiga, hon skriver om boken då, ja, det blir mycket mycket bättre, och sen fick hon den utgiven. När hon börjar gräva i känslorna så löser man ju också i sina inre, du vet.
Mm.
Man får bearbeta de där känslorna man har hållit inom sig och inte vågat ta itu med.
Ja.
Eller vad säger du, Per?
Ja.
Det är förlösande att skriva.
Ja, det håller jag med om. Jag kan tänka mig, jag kan ha fel där, att det är ännu mer att skriva skönlitterär. För att då blir det ju mer det här sensoriska, sinnesbaserade språket. Ja. Skillnad mot en fackbok som är lite mer konceptuellt språk.
Du måste ju in i känslan. Och ju starkare känslor, ofta blir det bättre när du skriver, ju bättre blir det.
Ja.
Så om du åker ut för jobbiga saker i ditt liv, så jag tänker så här, ja, men då kan jag använda det till att skriva någonting då, åtminstone. Man kan se det roligare det hela. Jag blev lämnad av min pojkvän när jag var tonåring, och det var väldigt jobbigt. Men de känslorna kan jag ta tillbaka när jag skriver böcker.
Ja. Just det. Så där är ju också ytterligare tips. Använd allting. Och det är ju faktiskt också någon
Maslow... Gräv där du står, det är det de säger. Exakt. Det handlar om att gräva i dina känslor.
Ja. Maslow pratar om det. Använd dina trauman till nytta. Det är ett självförverkligande drag.
Ja.
Faktiskt.
Och det kan ju inte en AI göra, för de har ju inte varit med om de där sakerna som du har. Det är därför som en AI-text kan visst bli korrekt och grammatiskt och så vidare, men det blir ju inte du.
Och det är så mycket AI-texter ute nu. Så att det är liksom, när jag ser på en gång när någon har skrivit till exempel ett inlägg, och det kan vara bra inlägg, det är oftast väldigt välformulerat, det är det ju, och de följer reglerna och sånt, men det ja, jag slutar oftast läsa halvvägs när jag läser AI-texter om det inte är riktigt bra innehåll, men annars så jag kräks på det själv, så jag går ifrån, jag använder AI mycket, men jag går ifrån mer med att AI får skriva om mina inlägg, utan mer bara kolla grammatik och språk och ge feedback, så kan jag skriva om själv i sådana fall.
Sen är jag så, jag skriver ju inte bättre än vad jag gör, än i alla fall.
Mm.
Så att, men jag testar ibland AI för att se hur bra den skriver, så jag ber den att skriva någon scen, så testar jag bara för att se. Men det blir inte du. Så om du tycker om att skriva, och du vill skriva av hjärtats lust för att du älskar att skriva, då ska du inte låta någon annan skriva boken. Men känner att jag vill bara ha ner mitt liv här snabbt, ja, då kan du använda en AI eller en spökskrivare eller någon annan som skriver åt dig. Men räkna inte med att den blir den bästa. Räkna inte med att någon annan kommer vilja läsa den. Utan gör det för att du vill få ner din historia. Ge bort den till nära och kära, vänner och familj. För att du vill bevara kanske din berättelse.
Mm.
Känner du att du vill skriva för att få ur dig liksom dina känslor och så vidare, ja, då måste du skriva själv.
Ja.
Och det är inte säkert heller det blir bra. Men det gör ingenting om det är bra, för att man måste inte alltid bli utgiven.
Nej.
Bara skriva för ur sig. Det är också förlösande. Det är också en kraft i det. Och jag tror att man bara bestämde vad du vill. Om du säger, ja, men jag skriver inte för andra, jag skriver för min egen skull. Jättebra. Men ta inte boken när den är klar och skicka in den till barnen och tro att du får ett ja. Det är klart du kan få ett ja, men jag menar, du ska inte ha några förväntningar på att det ska ske. Mm. För då måste du lära dig hantverket. Du måste skriva ett perfekt följebrev. Det är så mycket du måste kunna, det är ett helt yrke.
Mm.
Men känner att jag vill lära mig yrket. Det är min dröm att bli författare. Men lärd yrket. Alltså det är världens roligaste yrke.
Och där är ju bra tips överlag. Det du vill bli bra på, du behöver lära dig yrket.
Ja.
Det är, oavsett om vi pratar om snickare eller om du ska vara författare eller om du ska vara läkare. Du behöver lära dig yrket. Det är ju...
det går ingen som går till läkare och säger att jag är självlärd.
Ja, den läkaren kommer jag inte vara. Då kommer jag byta läkare, tänker jag. Innan de ens... Jag är självlärd, ja. Ja, gud vad bra.
Det är säkert som många säger, men jag vill inte lära mig, för då blir det så, då blir jag som alla andra när jag skriver. Det blir så inrutat och jag vill inte skriva en liten mall. Det är många som säger så. Mm. Jag vill inte komma till mig för att jag har ju då studerat bestsellers i 13 år nu.
Mm.
Analyserat dem in i minsta detalj, de här megastora bestsellerfattare. Vad är det de gör som inte andra gör? Och sen har jag tagit fram en metod som man kan skriva så att det går rätt fort. Du kan skriva en bok på 10 veckor med min metod. Och då säger jag, jag vill inte ha en mall, jag vill inte att den ska mallas. Men det handlar inte om en mall, det handlar om att kunna hela yrket. Alltså det är inte en enkel mall, men det är några saker som måste vara med som gestaltning. Men grejen är att, de som inte lär sig yrket, de vet inte när de kan bryta mot reglerna.
Nej, då. Just det.
Och det gör att de som inte har lärt sig yrket, de gör samma fel allihopa. Och vi som sitter på andra sidan och kan yrket, som sitter som förläggare, vi ser direkt att du inte kan yrket, att du inte kan de här grejerna.
Vad är det för fel folk gör då?
De gör ju samma fel allihopa, så tror man att man har varit unik.
Ja.
Nej, men vanligt fel man gör, det man ska börja skriva, och nu pratar jag skönlitterärt då, det är att man börjar med en lång bakgrundshistoria. För att man tror att man måste förklara allting för läsarna, för att man ska förstå den här personen som man ska visa handla om. Och jag kan ta ett exempel från en person som skrev till mig. Hon hade nämligen fått nej från alla förlag, hon förstod inte varför. Hon hade anlitat 5 lektörer. Och en lektör är en person som du betalar för att läsa ditt manus professionellt. Och de lektörerna sa att hon kunde gestalta. Men nu var ett förlag som faktiskt svarat så att det var dåligt gestaltat, därför sa de nej. Och hon bad mig läsa. Och då visade att det börjar med att en kvinna går en landgång över till en Ålandsfärja då. Beskrivet, i tillbakablick. Och jag frågar henne, vem handlar boken om? Och då var det inte den här kvinnan det handlade om. Det handlade om en annan kvinna. Så vad är deras relation? Varför börjar den här? Ja, men det där är hennes mamma som det handlar om. Okej, varför börjar boken med hennes mamma? Nej, men jag tänkte det vore bra om läsaren fick följa hennes mamma och pappa. Hur de träffas på den Ålandsfärjan. Hur de blir kära och liksom deras bakgrund. Hur de gifter sig. Så att vi förstår henne. Och så här är alltså någon som har gått extremt långt tillbaka. Så hon hade då, tror jag, 8 kapitel som handlar om mamman och pappan hur de träffas.
Okej.
Och jag sa, men det handlar ju inte om dem. Stryk de kapitlen. Hon gjorde det och det nya kapitlet börjar med att en ung kvinna släpper in en död kropp i bakluckan på sin bil och stänger billocken. Och så kan man ju fråga sig då vilken som är mest intressant att läsa. Vilken bok skulle du vilja läsa?
Ja, den andra definitivt.
Det är 2 helt olika berättelser.
Ja.
Vilket gör att den där bakgrundsstoryn är ointressant. Den har ju med som, jag ska tala om det här. Om du har ett paket som ligger under julgranen. Det står ditt namn på paketet. Det skramlar lite när du lyfter det. Det är ganska spännande, va? Eller hur?
Mm.
Men om du har bakgrundshistoria, du vet exakt vad som ligger i paketet. Då är det inte dugg spännande.
Mm.
Så att du ska inte avslöja vad som finns i paketet. Du ska visa paketet. Hon kastar in den här döda kroppen i bagageluckan och stänger den. Du måste inte veta hur hennes föräldrar träffades för att den scenen ska bli intressant. Det är mer intressant att du inte vet bakgrundshistorien.
Ja, just det. Så får du uppdagas vart efter.
Ja.
Det är som att öppna. Egentligen, om vi tar den metaforen, läsa boken ska vara som att öppna paketet väldigt, väldigt långsamt.
Precis, och det kommer sakta, kommer man få ledtrådar längs med boken. Vad som händer.
Bra metafor.
Och dessutom, när vi träffar en ny människa så vet du inte allting om den personen.
Nej.
Men vi kan ändå uppskatta mötet.
Bra.
Och det är så du ska tänka, du måste inte förklara allting. Och så fort du börjar förklara eller återberätta så faller gestaltningen.
Mm.
Men om du beskriver allting i händelse exakt i den A kommer först och B sen. Du kan inte säga när han gick ut genom dörren blev han biten av en hund. För ordet när signalerar att det har hänt och att du återberättar någonting.
Mm.
Utan du berättar han öppnar dörren, kliver ut. En hund kommer springandes, hunden biter honom i benet. Alltså du tar den i den ordningen.
Mm.
Så fort du har ord som när, så är det så kallat filterord som visar att här har du missat gestaltningen. Det finns en rad sådana filterord.
Mm.
Så på mina kurser går vi igenom, vi kan gå igenom mening per mening. Vi har gestaltningstema just nu, så vi tar texter från eleverna, tittar på texten, går igenom mening per mening och säger, är det gestaltad ja eller nej? Kan vi gestalta det mer? Och då kan det vara sådana ord när som avgör att den här meningen var inte gestalten.
Spännande. Här har jag jättemycket att lära för min fantasy-trilogi, hör jag.
Mm.
För jag har lätt för att skriva och jag har oftast fått beröm för mitt skrivande, men det är oftast mer på fackbiten. Nu har jag inte så många som har läst det lilla jag har skrivit med fantasy, men spännande.
För gestaltning är något som är svårt att lära sig, det tar ofta flera år.
Men det låter ju också som det roligaste, tycker jag.
Ja, alltså det blir ju en helt annat liv i berättelsen när du gestaltar.
Alltså en av mina favoritförfattare, Patrick Rothfuss, det är en fantasyförfattare. Han har inte skrivit så många böcker än, men en The Name of the Wind. Jag satt på en varm jäkla buss i Örebro som man 2015 tror jag det var. Det var riktigt så här äckligt varm på den. Och så är det ingen AC i bussen och solen lyser in på fönstren. Jag sitter där och jag sitter och läser boken. Ett tillfälle där karaktären är hemlös. Och det är kallt som satans.
Ja.
Det står inte bara det är kallt utan det blir så tydligt.
Gestaltas.
Ja, gestaltas så bra. Så att när jag sitter och läser det på den här varma, äckliga, jäkla bussen så börjar jag huttra.
Nej, men Gud.
Nästan av kyla. Alltså, jag känner inte att jag fryser, men jag huttrar som att jag fryser. För det gestaltas så tydligt att han fryser och är miserabel i det där.
Den scenen ska du läsa om och analysera vad han gör. För där har han lyckats få dina spegelneuroner.
Ja.
Och det jag tänkte, om jag glömde säga det, då hon, den här kvinnan då, som hade skickat till förlag och fått nej från alla, fast hennes fem som då lektörer sa att hon kunde gestalta. Då hade missat var att börjar man i fel scen som man återberättar så faller gestaltningen per automatik.
Hur menar du då?
När du återberättar någonting som redan har funnits, varit, då är det ju då berättar du som en saga, du berättar. Det var så här bla 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 och då blir det att du förklarar snarare att du visar.
Mm.
Man kan återberätta men då måste du visa. Vad hon gjorde var att hon förklarade liksom bakgrundshistorien och det är ju per definition en förklaring. Och så fort du förklarar så faller det är motsatsen till gestaltning.
I en bok?
Definitionsmässigt är att förklara
motsatsen. Går det att fuska? Ibland kan man ju läsa och se film hur en karaktär berättar för en annan karaktär om det som har hänt.
Ja, då är det ju icke gestaltat. Men det är så här, du har inte 100% gestaltade filmer eller böcker.
Nej.
Utan det är en balansgång. Men du måste veta när du gestaltar, när du inte gestaltar så att du kan pytsa in dem i lagom mängd som du väljer. Sen kan du välja hur mycket du ska göra. Men hon visste ju inte vad de menade när hon sa att de inte gestaltade. Hon hade inte förstått skillnaden.
Mm.
Du måste förstå skillnaden till 100%. Och det kommer visa sig när du pratar med förlagen. Och det är därför de inte vill ha in författare som inte kan det här. För det är för jobbigt. De säger att du ska gestalta med dem. Men det gör jag ju.
Ja.
Är du med? Man vill ha någon som man kan prata på samma nivå. Det går fortare, det går enklare. Och det är därför de här redan stora författarna har så lätt att få nya kontrakt. Men de nya är svårare för att de kan inte yrket.
Just det. De kan ha all potential, men de lär sig inte. Men jag tycker... Jag kan förstå att man kan resonera så, men jag vill vara unik och alla de här sakerna. Men bara när du säger att alla de som ska vara unika, alla gör samma misstag.
Ja.
Då är man ju ganska icke-unik i det.
Det är exakt så det är.
Så jag håller med om att lär dig formen för att veta när du kan bryta reglerna. Det är samma sak, det är en liten parallell där. Jag jobbar ju som coach professionellt. Och sen, nu har inte jag kollat in den metoden, men när jag säger så här, kom och lär dig intuitiv coaching. Då blir jag mörkrädd. Du kan inte komma och lära dig intuitivt. Vilken intuition ska du utgå ifrån då?
Ja.
Vilken intuition när du inte har lärt dig hantverket? Ja, men jag vill inte ha mallar. Folk säger det, folk som är coacher. Och alla de som säger det, jag har inte mött en enda av dem som håller en hög nivå som coach.
Som inte lär sig mallarna?
Nej, men som inte lär sig. Och du kan ju vara NLP, du kan lära andra coachingmetoder, men någon typ av mall. Jag har ju hållit på 17 år som coach.
Ja.
Jag tror det är 17. 2009. Ja, 16 år blir det. Nej, 17 år är det. 17 år har jag hållit på sen coach. Jag utgår allt från mallarna, men jag kan freebasea väldigt mycket idag. Men gör jag det i början så blir det pannkaka av det. Och det måste vara samma som författare.
Du kan bryta mot reglerna, exakt. För du kan reglerna, eller grunderna då så att säga. Ja. Och när man inte vet när man ska och kan bryta, då, det är då man gör alla misstag som alla andra också gör.
Mm.
Och man avslöjar sig direkt att man inte vet vad man pratar om. En sak som förlagen tittar på väldigt mycket när du skriver in och skickar in en bok, det är om du kan beskriva din handling i en mening. Och då pratar jag inte om att boken handlar om att hitta sig själv. Utan du ska kunna, det finns alltså en struktur för hur den meningen ska uppbyggas utom. Okay. Om du inte vet det så har du avslutat direkt att du inte kan hantverket. För du har inte förstått hur man skriver ner handlingen än mer. Du vet inte ens vad bokens handling är. Och jag märker på mina elever som går hos mig att de som har svårt att pitcha sin bok på en mening. Deras, och som inte löser, som inte kommer ner och gräver till som får ner den meningen. De böckerna blir, de får inte de här stora förlagen.
Mm.
Därför att de har svårt att nå ut med budskapet när de ska sälja in boken.
Okay.
Och dessutom visas också i boken att det kan ta lite lång tid innan man kommer in i berättelsen också. Därför att de själva inte har satt fingret på vad är det för bok jag faktiskt skriver.
Mm-hmm.
Så att när man skriver för Hollywood som gör filmar och så vidare, man skriver böcker och vad som, så har man vad som kallas då för en one-liner i Hollywood. Det vill säga en rad. Som då ska fånga, ska sätta liksom essensen av filmen. Och okay. Det är den du pitchar in. Det är din 10-sekunders pitch liksom.
Ah, ja, ja.
Och står du på bokmässan eller står i en butik och du ska haffa någon. Du har ju inte hela dagen på dig. Du måste ha där one-liner som får folk att stanna till. Och vända sig mot dig så att du kan berätta mer.
Mm.
Och jag har ju så bra one-liner för min bok Konsten att flirta som en gudinna. Som jag kör på bokmässan. Och min förläggare, han tycker inte om. Han är lite introvert. Han gillar att stå gömd i ett hörn. Så han och de andra författarna står och gömmer sig i montern. Och jag är ute och går liksom på, utanför montern. Och haffar alla som går förbi. De sa så här, vad är det du gör? Vad är det du gör? Så du haffar folk som går förbi som inte är ett dugg intresserade. Och du får dem att börja skratta. Och så kommer de in i montern och börjar leta böcker. Vad gör du? Vad gör du? vet du vad min one-liner är för min bok Konsten att flirta som en gudinna? Och det är alltså en skönlitterär roman om en kvinna som inte kan flirta. Vet du vad det är? Ja, vill du ha en stygging i sängen i natt? Då skrattar de till. Några säger så här, nej jag har redan en. Du kan få två.
ja.
Och då vissa ja, men då har man ju dem ju fast så pass mycket att man kan, jag har skrivit en bok om det här. Skönligt, ja men det är inte min genre. Nej men vet du vad, i det här förlaget så finns det, vad du tycker om att läsa sig då? Ja. Och skicka in dem till montern så kanske de köper någon annan bok av det förlaget.
Ah.
Och några säger nej, jag vill inte, men alla skrattar.
Det här är ju intressant, för om du pratar om en bästsäljande författare så är det ju faktiskt inte bara skrivandet, det är också säljandet.
Det är också säljandet.
Jag vet, Robert Kiyosaki sa det.
Han säger att, Rich Dad Poor Dad.
Ja, exakt. Han säger någon av de böckerna, och jag tror det är någon annan av dem, som möter en kvinna som han läser och hon skriver jättebra, men hon har inte sålt den särskilt bra. Han säger att du borde gå en kurs i försäljning. Och då försäljning, säger hon. Men det ska jag hålla på, jag är författare. Då sa han så här, mina böcker, ser du här att det står best selling author, not best writing author.
Ah, det är fantastiskt. Ja, men så är det ju. Ja, det är nästa del. Ja. Och när jag skriver min bok då, skriv en skönlitterär bestseller på 10 veckor, så heter den Skriv.
Mm.
Den mesta delen handlar om hur du skriver boken så blir bestsäljande.
Mm.
En liten del i slutet handlar om försäljning. För att båda delarna måste såklart fungera. Och så nummer ett, du måste tro på dig själv. För gör du inte det så tror ingen annan heller på dig. Så det handlar om att tro på sig själv, skriva boken och sälja den.
Mm.
Men det heter ju Skriv, så det är mest Skriv. För saken är att du måste kunna sälja, eller du måste få någon som säljer boken åt dig som ett stort förlag. För att det ska bli en bästsäljande. Men är boken inte tillräckligt bra så kommer det inte bli en snackis.
Just
det. Och det är bara böcker som blir en snackis som faktiskt kommer upp i de här jätteenorma summorna.
Mm.
Att den blir självsäljande.
Just det.
Så att du måste skriva en riktigt bra bok. Så en dålig bok, du kan sälja hur mycket du vill, den kommer inte bli särskilt stor, den kommer dö ut.
Nej.
Men en bra bok, det är de som sprids.
Ja, men jag köper in på det. Så att det är verkligen både och. Det är kvalitet på hantverket och sen att hantverket säljs i sig.
Men det syns att skriva om det också. Det finns en studie om det här, om vad det är som gör att man säljer. Vilka som lyckas. Och då har de jämfört med elitidrottare. Så om du är OS... med ett OS till exempel, då kan prestationen mätas i hundradelar eller millimeter. Så den som gör en hundradel snabbare kan få guldmedaljen. Men när du skriver böcker så kan du inte mäta prestation på den nivån. Och då visar studier att du kan gå upp till en viss grundnivå måste du uppnå för att bli bästsäljande. Men därefter är det inte prestationen i sig som avgör. Utan det är det folk tror om dig som avgör om du lyckas.
Mm-hmm.
Så att det är därför som väldigt många bra böcker aldrig slår igenom. Det kan finnas många bra böcker som är riktigt, riktigt bra, men alla slår inte igenom. Men för, du måste vara en bra bok, du måste upp på den nivån för att lyckas. Men när du väl gjort det så är det inte längre bokens kvaliteter som avgör.
Mm.
Utan då är det andra saker. Och då visar det sig, då det finns med i min bok också då, den här studien, att det är liksom folks förväntningar på dig, vad de tror om dig. Och där är vi ett flockbeteende.
Okay.
Så att om boken kommer väldigt högt upp på säljlistor och så vidare, så är det fler som köper den. Bara för att om alla andra tycker att den är bra så borde den vara bra.
Ja. Där är ju helt enkelt beställningen då.
Ja.
Mm. Okay.
Och, de hade, och där visar sig att nätverkande är otroligt viktigt om du ska lyckas.
Ja, just det.
Och det är därför som alla stora författare förr eller senare skaffar ett stort förlag. Även om man kan lyckas jättebra som egen försäljare och eget förlag. Och många gör det, börjar den vägen. Så till slut så hamnar de hos de här stora, stora jättarna som har nätverket.
Ja, makes sense.
Men du kan börja som egenutgivare, absolut. Det går att börja den vägen. Det finns jättemånga stora som har börjat den vägen. Till exempel hon som skrivit 50 Shades of Grey.
Just det.
Hon var ju bloggare om inte jag missminner mig.
Var inte det fanfiction från början?
Jo, det var ju det. Fast...
Och den var så populär så du skrev om böcker. Var inte det, jag tror, men minns jag att man inte det fanfiction på Twilight?
Jo, det var det. Mm. Jag vet inte hur det gick till, att, för jag tycker inte det var lika uttaget. Men när hon började sälja många böcker, då fick ju förlagen upp ögonen för henne.
Mm.
Och då är sen det exploderade och blev så jättestort.
Ja, jag har inte läst just de böckerna, men det är kanske vanliga kvinnor gör. Så,
Så att du kan börja i liten skala så att... Men det är också det att hon är ju bestsellerförfattare idag. Och den boken, hon skrev en bestseller när hon skrev den. Även om den då när den gavs ut inte sålde så bra.
Okay.
Så du får inte tänka att du inte har skrivit en bestseller bara för att din bok inte har sålt.
Nej. Jag tar till med det. Och gör det du också, du som har skrivit någonting eller håller på att skriva. Att det kommer.
Precis, så jag är bestsellerförfattare. Jag är mega bestsellerförfattare.
Mm.
Och just nu när vi spelar podden så har väl det inte bevisat sig, men det kommer förhoppningsvis bevisa sig.
Ja. Men det är rätt imponerande att vara prisbelönt författare, om inte annat.
Ja, precis. Exakt.
Och jag bara kollar, i din bok här, skriven skönlitterär, bestsellern, ska jag bara läsa när jag kom hem här. Men jag misstänker att det går in på allting, hur man gestaltar balansen mellan och det vi har pratat om här.
Ja, alltså gestaltning är bara några sidor i boken.
Mm.
Men jag går igenom i detalj det vi pratar om idag, det här med liksom filter och sånt, inte i detalj, hinner jag inte på den här sidan.
Mm.
Men ta upp principen. Men det är bara en liten, liten del av skrivandet.
Mm.
Sen finns det då, vill man lära sig mer om gestaltning så finns det böcker om gestaltning och man kan gå kurser hos mig till exempel.
Mm. Mm.
Vi tar ju upp gestaltning och jag tar ju mina kurser då, de är digitala. Du kan vara med varifrån du än är. Men då har jag ju, som jag gjorde med Per, haft möten med andra författare. Och med andra duktiga människor som spelas in. Och där har vi ett stort bibliotek med massa material från flera olika författare som berättar om gestaltning ur sin synvinkel. För gestaltning är så svårt att du kan behöva höra det från många olika, på olika sätt. Så jag uttrycker mig på ett sätt, förklarar på ett sätt. Någon annan kanske säger någonting annat. Och du kanske till slut när du lyssnar på många podcast och går många kurser och läser många böcker så kanske paletten faller ner. För att det är otroligt svårt. Det är lätt i teorin, svårt i praktiken. Lätt att säga, show, don't tell.
Ja.
Men otroligt svårt i praktiken att få till det.
Just det.
För att tittar man på gamla böcker som var från 1900-talet, 1950-talet var stora, Tolkien till exempel och klassikerna, de är inte särskilt mycket gestaltade. Ordet gestaltning fanns inte när jag läste på gymnasiet på 90-talet.
Spännande.
Så när jag skulle bli författare så hade jag aldrig hört ordet. Okay. Det fanns inte på 1990-talet.
Så om man hade skrivit, vi säger om Sagan om ringen-böckerna hade skrivits idag, hade de...
Jag inte tror att, sålt.
Ja, du tror det.
De sålde inte då heller, om jag förstått historien rätt, utan de sålde först 10 år senare när det blev pocket, och det vill ju inte ge Tolkien, om jag förstår. Det är inte jag någon fan av Tolkien, så jättefan. Men jag hör ju folk
som... Jag har läst hans... Den trilogin... Jag har läst 6-7 gånger någonting.
Men de som är riktiga Tolkien-fan har berättat det för mig.
Ja.
Att det var först då när den slog igenom teoriseringen som pocket. Han ville inte det för han skulle inte... Det var ju fin litteratur han hade skrivit.
Mm.
Och då blev den så allmängiltig. Och då blev det som en liten kultgrej att ha läst honom. Och så spreds det i kultkretsar och sen blev det så här snackis.
Mm.
Men då var ju inte böcker så gestaltade. För de böckerna är inte särskilt gestaltade. Och jag vet när jag läste hans böcker att jag tyckte inte att jag blev inte rädd när jag läste dem. Och sen kommer filmen. Och det är få som har lyckats göra en Tolkien-film bra.
Mm, verkligen.
Men han lyckades ju, han som gjorde de här stora...
Peter Jackson.
Ja. Och när jag såg de här slaget vid Helms och de där... Alltså jag satt och bet på naglarna, det gick rysningar i kroppen. Och jag tänkte, men jag kände inte så här när jag läste boken.
Nej.
Och jag går in i böckerna och läser och inser att de är inte gestaltade. De är förklarade. Och när du förklarar en scen så blir det inte samma känsla. Spegelneuronerna börjar inte speglas på samma sätt. Så jag kände så mycket starkare av filmen jag gjorde när jag läste.
Intressant, för att jag kan ju definitivt känna igen det i Sagan om ringens första boken. Konings återkomst däremot minns jag när jag läste om den. Alltså, sista gången jag läste om den var i tonåren.
Ja.
Jag läste om fler. Pappa läste om godnattsagor när vi var barn.
Ja.
Sagan om ringen. Men när de väntar på när hotet från Mordor var närmar sig Gondor. Så beskriver man väldigt tydligt den här skuggan kommer närmare och närmare. Det är som ett moln. Ja. Och det...
Det är gestaltning.
Ja, jag minns inte... Nu var det så länge sedan jag läste de böckerna.
Men då kände du
men då minns jag att jag kände just den skräcken som de i Gondor kände. Just, men det var bara Konings återkomst. Jag kände just så starka känslor. Annars tyckte jag det var fantastiska böcker. Jag älskar dem. Annars hade jag inte läst dem 6-7 gånger. Men just den biten minns jag att jag kände att... Och det var enda jag var besviken på filmerna. För jag tycker filmerna är grymt bra. Det var ju så att de inte fick med den skräcken.
Nu ger vi uppgifter till läsaren som lyssnar som älskar de här böckerna. Titta på filmen, jämför med böckerna och ge sig själv vad du tycker.
Mm.
Vi ska inte lägga orden i mun här vad vi tycker, men ja, vi har lite olika upplevelser här av böckerna. Men visst, en bok som inte gestaltar kan ge känslor, men när den gestaltas så ger den mycket, mycket mer känslor.
Ja.
Och det var det jag upplevde med filmen, att de hade lyckats bättre med gestaltningen där.
Mm.
Så jag kände mycket, mycket starkare. Och samma sak med Narnia-böckerna, som jag älskade.
Mm.
Älskar Narnia-böckerna. Skulle läsa om dem för min dotter. Och hon tyckte de var tråkiga. Och vet du varför hon tyckte det?
Nej.
Därför att de är inte gestaltade. Och idag är barnböcker gestaltade på en helt annan nivå än vad det var när vi växte upp. Så hon vill ha den här upplevelsen man går in i boken. Istället, det är ju något krig där till exempel i många så här slag.
Mm.
Och de återberättas efter att kriget är slut. Och när man återberättar någonting så vet man att de har klarat sig. Och jag sa att spänning bygger du på läsarnas förväntningar om vad som ska hända.
Just det.
När de vet att de har klarat sig, då finns det inga förväntningar kvar.
Mm.
Så när du vänder på kausaliteten så att du återberättar så faller gestaltningen och mycket av de här känslorna. Som du bara kan få när du befinner dig i stridens mitt själv.
Okej. Okay. Ja, makes sense.
Och samma sak med Pippi Långstrump och de här böckerna. Astrid Lindgrens böcker. Och jag var ju någon som hade skrivit om något stycke i Astrid Lindgrens bok och gestaltat. Och det var ju så mycket mer känslor. Så de bra böckerna skulle kunna bli ännu bättre om de gestaltades.
Okej.
Okay. Och de är ändå jättebra som de är.
Ja. Häftigt.
Och säger några så här, jag gillar inte gestaltning för det är övergestaltat. Det ska jag tala om, det är inte övergestaltat. Det är överförklarat.
Okej.
Okay. Så när folk känner att det är övergestaltat och det är dåligt, man börjar analysera så är det inte gestaltat alls. Det är bara förklaringen på förklaring på förklaring. Att rädda upp en massa saker, det är inte gestaltat.
Jag blir väldigt sugen på att lära mig mer om gestaltning, märker jag. För jag tänker, det gäller ju även när man kör storytelling, till exempel när jag håller kurser och dylikt. Så jag känner att jag är jättetaggad på att lära mig mer om gestaltning. Det skulle faktiskt kunna ta både min tränarroll, eller lärarroll, och min skrivarroll till högre nivå.
Och det är det som är intressant också, för att vi har tagit texten och analyserat mina kurser. Vi har kört hela våren gestaltningstema. Och då kan det vara en text där författarna skriver liksom, så här ska det hända och så är det inte gestaltat. Och så börjar analysera ord för ord och då kommer jag på, men de kan inte ha sagt så. För det är inte i linje med deras personligheter. Det kan inte ha skett på det här sättet för det går inte ihop teoretiskt att det sker före det andra. Och när man börjar gestalta sig in sådana här saker och ting man trodde skedde, har inte skett.
Mm.
Och det är då man lär känna de här romankaraktärerna på djupet. Då man inser att den personen skulle aldrig ha uttryckt sig på det sättet eller sagt de sakerna. För det är inte i linje med dess personlighet.
Mm.
Och det är det som är så fantastiskt med gestaltning. Att du går in på djupet och karaktären också. Du lär känna dem. Både du som författare och läsaren lär känna dem. Så jag uppmanar alla att gestalta. Och gå in och träna. Och sen väljer du om du ska ha kvar gestaltning eller inte. För att det är ju en balansgång.
Just det.
Men du måste kunna hantverket.
Mm.
Du som vill bli bättre författare då. Som vill bli författare.
Just det.
Vill du bara skriva en bok och ge till dina nära och kära så gör det.
Ja, just det. Bra. Och Hur når man dig då, Pia, på bästa sätt? Så skriv en bestseller.se, en sida.
Mm, PL Publishing, en annan.
PL Publishing, ja.
Jag har plerigon.com också.
Ja.
Plerigon.se har jag, men jag har inte kopplat långt bort den. Den ska kopplas lite bara.
Så .com är den ligger här.
Yeah. Kommer på engelska, men den går till min svenska sida också.
Ja,
och sen så har jag, kan man skriva till info att skrivenbestseller.se.
Yes.
Och mejla. Går alldeles utmärkt.
Okej, okay, bra. Bra, så du kan mejla Pia om ni vill gå någon kurs eller ha några frågor och liknande, så går det alldeles utmärkt. Bra, så jag brukar vilja avsluta med tre bästa tips. Nu har vi gett väldigt mycket tips, men om ni ändå ska summera så tre bästa tipsen för någon som vill få ut sin berättelse som den där poddavsnittet handlar om. Ja.
Nummer ett då, för att bli bästa författare då, tro på dig själv.
Mm.
Om du inte tror på dig så kommer ingen annan heller göra det. Och där är det jättebra att gå till Parhed.
Mm.
Faktiskt.
Tackar.
Nummer två, skriv boken. För om du inte skriver så finns det ingenting att sälja. Och där då kan man använda AI, va? Men jag ska bli författare, skriv den själv. Mycket roligare, mycket mer du. Och så nummer tre, sälj den.
Mm.
Det är de tre grejerna som måste lira för att det ska bli en bestseller.
Just det. Och lär dig hantverket där, om vi skulle lägga
in. Ja, ska du lyckas så måste du lära dig hantverket, precis. Mm. Men det beror på vad du vill också, du måste ju fundera på vad du vill.
Just det.
Vill du lägga flera år på det här? Gör det, för det är jättekul.
Mm.
Vill du inte det? Men gör någonting annat du brinner för mycket mer.
Ja. Bra. Pia, det var rent nöje att ha med dig här. Så tusen tack.
Det var jättekul, Per, att vara med.
Ja. Jag känner, vi har gått över tiden och jag blir så här, jäklar, vi kan prata hur länge som helst. Vi kanske får köra fler avsnitt sen.
Jag kan säga det, min podcast, den som kom tvåa i tävlingen då, på Sveriges bästa skrivpodcast. Vi har ju timlånga avsnitt, jag och Johannes Wivers.
Okej.
Okay. Och den har ju, folk älskar de här avsnitten.
Mm. Ja, ja, ja.
Det heter Skrivdrömmar för er som vill.
Skrivdrömmar, så det kan man också kolla upp. Och den finns på Spotify.
Den finns där de ska, den finns på Libsyn. Men den ska finnas där podcast finns.
Ja, ja, men då så. Då så. Bra, så tusen tack till dig, Pia. Och, tusen tack till dig som lyssnar. Så jag utgår från att det här gett dig massor av värde. Och när det här sänds så tänker jag att vi kommer ta lite juluppehåll. Så det kommer nog dröja några veckor, någon månad innan nästa avsnitt. Men så önskar jag dig en underbar sommar. Ha det bäst!
Ha det bäst!